Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Välkomna till CSR-podden där vi pratar hållbarhet och CSR och där vi pratar med olika människor som arbetar och sysslar med de här frågorna på olika nivåer i organisationer och på företag. Och idag, Åsa, så har vi träffat
Andreas Foller.
Så skulle det betonas.
Ja, så skulle det betonas. Accenten satt rätt under våra samtal.
Och han är alltså hållbarhetschef på Scania, lastbilsföretaget.
Ja, min stora meritlista är att jag har varit kollega med honom i hela 2 veckor. När jag kom så gick han, jag vet inte, jag tror det är personligt.
Det var på respekt. Det pratar vi faktiskt inte så mycket om. Därför att det handlade väldigt mycket om transportbranschen och möjligheten att förändra världen.
Precis, för det är ju så himla roligt med transporter. Ja. Jag vill prata godsleveranser. Otroligt roligt område. Ja.
Lyssna på och kommentera gärna, skriv till oss på Facebook och dela gärna så att andra också upptäcker att vi finns.
Ja, och så uppmärksamma nu när ni lyssnar på Andreas att det händer imorgon, det händer just nu. Det här är en cool tid att leva om man är lite intresserad av transporter och resor.
God lyssning. Välkommen hit Andreas.
Tack.
Ja. Och bara för att få det helt rätt från början så ska det vara med eller utan accent? Foller eller Foller?
Foller.
Har du ändrat det eller?
Nej, det har
alltid, varit Foller.
Förutom när jag gick i skolan i Göteborg, då var jag Foller. Det fanns ju 2 Andreas, så jag var Foller. Och det var väldigt svårt med accent.
I Göteborg kan man inte accent.
Nej, det var väldigt svårt i den delen av Göteborg där jag växte upp i alla fall. Ja. Sen är det ju med e-postadresser och hela det som har kommit nu, att då försvinner ju accenten.
Okej, okay, så det är inte medvetet att du experimenterar med att köra lite med och lite utan?
Nej, absolut inte. Folerska. Mm.
Du är barnfödd i Sverige och Göteborg, det har du redan avslöjat. Men du har någon sorts koppling till Grekland också. Vilken är den och varför det?
Ja, alltså min pappa var från Grekland.
Hur är en enkel koppling?
Ja, det är en enkel koppling. Det är mer komplicerat än så, men vi kom inte in på det. Men det är...
Alltså, du kan ju inte säga så och sen släppa det. Nu får du korthet bara komplicera ut det.
Ja, min pappa bodde hela sitt liv i Istanbul. Mm. Eller Konstantinopel som man säger om man är grek. Och tillhörde den grekiska diasporan där. Och kom till Sverige på politisk asyl på 60-talet. Och på den vägen är så min pappa har aldrig bott i Grekland. Men han är etnisk grek som kom hit på turkiskt. Pass.
Intressant. Ja, men då har vi rätt.
Då fick
vi
svaret på det. Bra. Du studerade internationella relationer i Göteborg.
Ja,
hur kom du att hamna på det spåret?
Ja, det finns väl en... Det skulle jag säga att det var rätt mycket en slump. På 90-talet i Göteborg så var det utbildning någonting som jag visste att jag ville hålla på med. Det var det jag fokuserade på 90-talet. Jag har ett visst läshuvud och har rätt lätt för mig. Och jag brukade faktiskt sitta på trappan på administrationen på Göteborgs universitet. Timmarna innan de stängde postlådan så brukade jag fylla i vilken kurs jag skulle gå nästkommande termin. Så jag har läst filosofi, sociologi, ekonomisk historia Och sen så hittade jag internationella relationer och där hittade jag rätt, helt enkelt. Där
men du ville göra det i sista sekund? Du ville liksom inte låsa dig där? Eller?
Nej, det var mer en process där jag läste för att jag tyckte det var intressanta ämnen. Och en gång när jag satt där och bläddrade i kurskatalogen så läste jag om internationella relationer och tyckte att det kändes helt rätt. Och det var det.
Du får ju låta som en sån här låda med chokladpraliner som
ja,
du
men plockar så ser jag.
Praliner från ja. När du valde den. Och det här var den godaste pralinen. Ja.
Så var min utbildning väldigt mycket. Det var en låda med chokladpraliner. Det var bara wow, praktisk filosofi. Wow, sociologi. Det var ju så spännande, så läser jag 2 terminer. Oj, ekonomisk historia. Gud vad spännande. Det läser jag en termin. Och sen hittade jag rätt på internationella relationer efter ett tag.
Varför var det rätt? Varför var den rätt?
Ja, det var en otroligt stimulerande miljö med fantastiska lärare. Alltså området att få läsa om de stora globala frågorna, internationell politisk ekonomi, utvecklingen historiskt och fördelningen av resurser globalt. Och får verkligen sätta tänderna i alla de stora frågorna. Och sen allt det där andra också med vetenskapsteori och kritiskt tänkande och sånt. De vävde in det väldigt bra på den tiden, på den institutionen. Och vi som gick där, vi tyckte det var fantastiskt att få läsa det här ämnet. Och det var väldigt rätt i tiden också, 90-talet. En tid som... Liksom, vi hade lämnat 80-talet bakom oss och de stora FN-konferensernas tid och man började ta tag i det här med Agenda 21 och hållbar utveckling och att vi fick möjlighet att verkligen gå ner och studera de här frågorna lite mer i detalj och titta på dem. Det var lyxigt och som sagt väldigt bra lärare var de. Mm. Som kom från olika ämnesfält och som satte sin prägel på de här kurserna.
Mm. Nu har du sålt in den i utbildningen.
Exakt, det kändes som finns den kvar? Eller? Ja, lägga in den i kursen.
Nu heter den nog, oj vad pinsamt ifall jag säger fel nu, men Centrum för internationella studier kan det heta. Ja. Så det är en centrumbildning nu på Göteborgs universitet. Och jag ska låta det vara osagt om just kursen internationella relationer finns kvar. Men... mycket av de människorna som pluggade med mig och de som var doktorander på min tid, de är ju lärare och professorer. Ja,
så det är lika bra fortfarande?
Det är lika bra. Och jag är där varje år i november. Det är 10-årsjubileum i år och föreläser för dem.
Kul.
Om de här frågorna då CSR och hållbarhet. Mm. Och berätta vad jag gör och hur jag kom dit jag är. För att inspirera dem och kanske lite också lyfta upp dem och säga att ja, ni kan få jobb på den här utbildningen.
Det finns hopp.
Ja. Du var ju med och grundade Svenska Attackrörelsen och i en intervju med Lördagsekot för 17 år sedan så fick du frågan om vad du tyckte om att Attack kallades för politiska huliganer, rädslans apostlar och det öppna samhällets fiender. Och då svarade du, jag vet inte om du kommer ihåg det, ja, deras värld håller på att förändras och då tar man till sådana uttryck. Och då är frågan, har deras värld förändrats?
Ja, absolut.
På vilket sätt?
Oj, oj, oj.
Det är inte bara med små frågor.
Nej, nu blev det en stor fråga. Alltså, vad Attack handlar om väldigt mycket och jag är väldigt tacksam att jag får den frågan för att den är viktig. Det var att man mer och mer började se att det vi byggde upp på 90-talet började visa ett spår på krackelering. Så det här regelbaserade handelssystemen och de internationella finansiella institutionerna, världshandeln i sig, hade små glitches. Det var kanske inte feltänkt, men det fanns oönskade effekter. Och liksom utbildad medelklass och studenter framförallt i USA men även i Europa började ju gå ut och protestera och kritisera det här. Men det gjordes väldigt negativt. Och vad Attack gjorde och deras stora bidrag tycker jag, det var att det vände det till något positivt med tre stycken då väldigt konkreta förslag på hur man skulle kunna göra världshandeln och utvecklingen mer rättvis och stabil och förutsägbar. Och det var ju de här Tobinskatten, en liten skatt på valutatransaktioner, avskrivning av tredje världens skulder och då att klämma åt skatteparadisen. Alla de tre sakerna är idag genomförda, mer eller mindre. Så visst har de fått tänka om. Mm. Attack var aldrig en militant rörelse. Det var en djupt intellektuell, kommer från Le Monde Diplomatik och hade... Ja.
Men det var en gräsrotsrörelse, en medborgarrörelse?
Ja, om man kan definiera utbildade medelklass människor och olika politiska partiföreträdare och människor som har bra jobb i NGO:er och sådär. Mm. Som gräsrötter så var det väl det. Jag tror att vi ville, det var viktigt för oss att berätta en historia om att det var gräsrot. Och på många sätt så var det, jag var runt, jag minns den hösten så tror jag att jag hade minst två resor i veckan. Jag jobbade som lärare minns jag och stack ofta iväg efter lektionerna var slut och åkte till Norrköping, Växjö, Luleå och pratade inför hyfsat fullsatta bibliotek och kursgårdar och sådär. Och det fanns ett oerhört intresse att diskutera de här frågorna.
Det är väl inte det per definition en folkrörelse i den klassiska folkbildningsandan också?
Jo.
Med kurser och föreläsningar. Jo. Och det är väl en...
Jag är jätteförsiktig att romantisera det här. För att det, jag tror inte någon tjänar på det. Det var det. Det var ett väldigt intresse. Men jag skulle inte kalla att det fanns ett djupt liksom myllrande behov underifrån som vi satte ord på. Det var ju ändå väldigt svåra frågor i grunden.
Om jag får komma tillbaka så, för att de här tre kraven ni hade, ni var ju också ett exempel på en åsikt och ett ifrågasättande. Mm. Och jag skulle nog säga, har någonting hänt? Ja, jättemycket har hänt. Och framförallt har ju perspektivet på, jag uppfattar det som att kulturen kring de här finansinstitutionerna som vi pratar om, Världsbanken och IMF, har förändrats jättemycket.
Ja,
många av dem är ju föregående, alltså det har ju slagit så tvärt ifrån vad det var och vad det är och hur de förstår hållbar utveckling. Och ibland kan man ju nästan, deras rapporter kan ju vara skarpare än mycket annat jag läser. Mm. Så jag menar, Attack kanske lyckades med någonting mer än just de här tre. Mm. Genom att ifrågasätta institutionerna helt enkelt. Mm. Håller du med om den?
Jag håller helt med. Men det är inte så enkelt. Och jag vet att det stod en väldigt självsäker tysk framför mig för några veckor sedan på en konferens jag var i Wolfsburg. Och han sa... Well, the sustainability community was opposed free trade and globalization. Now they are its biggest promoters. Och jag skulle bara vilja säga att det är inte så enkelt att man var emot någonting och nu så är man för det, utan det är mer att det fanns vissa inbyggda felaktigheter som man inte riktigt ville erkännas för att de hörde inte hemma i den stora berättelsen om globaliseringen. Men ta Global Compact till exempel, som jag tycker är ett fantastiskt exempel på någonting som också byggdes upp precis vid samma tid som Attack. Mm. Också Kofi Annan stod på World Economic Forum och sa globalization brings allt det här, men vi måste se till att tillsammans ge det ett mänskligt ansikte. Och det kan vi göra genom de här nio principerna, numera 10. Att vända någonting positivt, negativt till någonting som är positivt. Det tycker jag att Attack är en del av, Global Compact är en del av.
Så attack var väldigt mycket en rörelse i tiden, kan man ändå säga. Mm. Ser du någon aktuell folkrörelse eller rörelse idag som har den rollen? Finns det en rätt debatt och ett rätt engagemang idag?
Nej, jag tycker inte det, och det är en jättebra fråga. Och det hade varit intressant att höra vad ni tycker om det. Jag satt precis med några vänner i helgen och hade just den här diskussionen kring med allt det oerhört oroväckande vi ser omkring oss i samhället idag. Och det är inte bara Sverige, utan det är England och det är USA. Vem är det som verkligen tar de frågorna?
Och inte bara reaktivt.
Nej,
kanske.
Precis. Och gör något positivt av det. Någonting som kan vända om det och säga, ja men låt oss göra så här istället. För det tyckte jag att Tack gjorde.
Mm, det var konstruktivt, absolut. Tre konstruktiva.
Man tog en negativ energi och lyfte upp det till något positivt som folk kunde samlas kring. Tänk om någon kunde göra det i dagens samhälle med Brexit och Trump och liksom fascismens framfart.
Ja, det känns ju som vi är i en tid där det verkligen behövs igen.
Ja.
Mm. Ja, och nu är det inte bara glitches.
Nej.
Alltså, då var det ju i alla fall, eller möjligtvis, jag tror inte andra skulle kalla det glitches i och för sig, utvecklingsproblematiken som var då. Mm. Men nu har vi ju enorma utmaningar.
Nu, när vi säger glitches nu, för den som möjligen sitter och undrar vad menar man med det? Det är alltså förskjutningar, sprickor.
Sprickor skulle jag säga.
Ja, det är sprickor i systemet.
Inte. Okay. Men jag vet inte, och sen... om jag håller med dig till 100%.
Du tycker att vi har en, det här skulle ses som en glitch också?
Jag vill se det så. Jag vill se det som att detta är i grunden inte ett systemfel på den västerländska humanismen eller den världen som vi har skapat under de senaste, alltså sen världskrigen. Utan det här är en väntad reaktion. Det är en viss grupp i USA som har köpt ett presidentval. Det är unheard of, men det är en glitch.
Absolut.
Brexit.
Kan du glitcha den?
Ja, jag tycker nog jag kan göra det också faktiskt. Och ni får gärna plocka ner mig här. Alltså, men jag tycker nog att den stora rörelsen är regionalism.
Ja,
den stora rörelsen
absolut.
Är att vi sluter oss samman i regioner och så vidare. Och sen att ett land med något procents övertag och påbackat av de stora kvällstinedrakarna som också i viss mån köpte ett val. Jag vet inte.
Men ligger inte problematiken att vi istället för att tillåta oss att bli regionala, vilket jag tror att vi till del behöver vara. Mm. Även hållbar utveckling kommer ju driva ett regionalt, bitvis regionalt beteende. Mm. Så blir vi istället nationella. Mm. Vi har inte hittat den där mittemellan nation som man skulle gå ner och säga det här är min region och en global. Det här glokal som det hette på 1000-talet, var väl 90-talet också. Mm. Att se sig själv i det lokala perspektivet och sen våga bli global. Och då har vi istället blivit nationella. Mm. Vilket blir helt felkonstruerat i någon form.
Sedan januari 2015 så är du alltså sustainability manager på Scania. Mm. Och det är alltså ett transportföretag, för den som inte vet om det, som tillverkar och säljer lastbilar, bussar, motorer och service av ovan nämnda.
Ja.
Har jag glömt någon?
Nej, det är väl i stora sätt rätt.
Ja, okej. Okay. Och företaget var initialt svenskt, och vi har lärt oss när vi har läst på att Scania, det är alltså latin för Skåne, och symbolen är därför alltså Skånegripen.
Ja, stämmer.
Ja, härligt. Och Gripen finns också detsamma för Saab, det är samma symbol, och det var samma företag, ingick i samma koncern, inte samma företag, men gick i samma koncern fram till 1995. Och sedan 2014 så är alltså Scania helägt av tyska Volkswagen och därmed inte längre noterat på Stockholmsbörsen. Det är lite så här undervisning om vad Scania är för någonting.
Mm, stämmer bra.
Koncernen har 46 000 anställda i 100 länder.
Stämmer också.
Det du också känner igen. Mm. Huvudkontoret ligger i Södertälje.
Ja.
Men tillverkning och försäljning över hela världen.
Ja.
Och då undrar man, var i denna enorma organisation sitter du någonstans?
Då sitter jag på den avdelningen som heter Corporate Relations, som är kommunikation, varumärke, relationer med investerare, media, Så en stor av centralt avdelning som jobbar över hela världen och arbetar med hållbarhetsfrågor. Och det finns en undergruppering eller en avdelning på den här corporate relations som heter Public and Sustainability Affairs.
Okay. Och vem rapporterar du till?
Jag har rapporterat till chefen för Public and Sustainability Affairs och det är då Public Affairs som ju är politisk, alltså att påverka politiskt beslutsfattande och hålla sig uppdaterad på politiska processer som påverkar oss. Sen är det investor relation och vi har ju inte så många investor relations då, vi har ju en. Mm. Så det är en rätt liten del och sen public relations och sen är det då vi, sustainability-grupperingen och vi är tre stycken just nu men...
Så ni är tre i den lådan som du sitter i?
Ja, precis.
Sen är ni hur många i den större lådan som ni ingår i?
Just när sustainability, eller har public affairs, public and sustainability affairs, det är 10 stycken.
Ja, tror jag. Det är ganska små avdelningar.
Det är det, men ni kanske kommer in på det. Alltså jag kanske föregår någonting nu, men sustainability-frågor är vi ju väldigt många som arbetar med på Scania. Så att i linjen som man säger då på inköp och marknadsavdelning och säljavdelning och sådär, så sitter det ju människor som arbetar heltid med hållbarhetsfrågor.
Hur många ungefär i utplacerade resurser?
Nej, det är alltså långt mer än 10 stycken idag som har hållbarhet i sin titel. Kanske en 20-30 personer som arbetar heltid med hållbarhet.
Och hur koordinerar du dem och hur gör du det koordineringsarbetet? Mm.
Jag ser det som våran roll centralt ifrån är väldigt mycket att snappa upp intressenternas, för hållbarhet är ett marigt område. Hållbarhet definieras inte av oss själva utan det definieras av vår interaktion med omvärlden. Sen behöver vi lägga det mot det vi upplever är vårt bidrag och våra kapabiliteter och våra förmågor. Så att vårt uppdrag är väldigt mycket att snappa upp det där, göra det förståeligt för organisationer och sen stötta dem när de ska hantera det här. Och sen se till att vara jobbiga jäklar som ser till att de också mäter och följer upp och rapportera tillbaka på hur det går och utforska nya områden och ta ett steg längre. Och det gör vi systematiskt genom en gruppering på väldigt hög nivå inom företaget. Ett board då som följer upp det här regelbundet. Och det är mitt jobb. Det är väldigt mycket min jobbeskrivning. Att se till att lyssna av, analysera, översätta och se till att stötta alla 46 000 egentligen, men framförallt vissa strategiska delar av företaget.
Vilka är det som ingår i det här boardet som du då driver?
Det är chefen för, alltså cheferna precis under ledningsgruppen kan man säga. Så att det är lastbilschefen, busschefen, säljchefen, inköpschefen.
Hur ofta samlas de ungefär?
Vi samlas 4 gånger om året regelbundet, alltså reguljärt och sen så kan det ske oftare än så. Ja.
Det slår mig, det låter ju som ett ganska utsatt och ensamt jobb att vara hållbarhetsansvarig ute i linjen. Är det så?
Ut i linjen, alltså de som jag arbetar emot. Nej, men de är ofta fler. Det är det som är så intressant på ett företag som Scania med tydlig filosofi av decentraliserat ansvar. Att de är fler än vad vi är centralt och ska så vara. För det är där det stora arbetet ska äga rum.
Så de sitter inte ensamma?
De sitter inte ensamma. Så... fler. På inköp så har vi ett stort team som arbetar med att utveckla våra inköpsrelationer eller våra leverantörsrelationer med hållbarhet som sitt verktyg. Och vi har inte en utan två avdelningar som arbetar med att se till att vi kan sälja hållbara lösningar i framtiden som sitter på marknad och säljavdelningen. Så det är massor med människor som arbetar med de här frågorna i linjen och vi är väldigt få centralt.
Så det är ni centralt som är ensamma?
Ja, precis. Det är alltid synd om.
Folk säger alltid det. Det är väldigt tvärtom.
Vi försöker utreda vem är det synd om i den här organisationen.
Det tycker jag var fel perspektiv. Men du bryr dig egentligen inte, det är egentligen inte din sak att varken ta beslut eller påverka de cheferna som sitter i ditt bord kring hur många de bemannar sig med för att åstadkomma den hållbarhetsförändring som du då eller de har ett avtal kring. Har jag tolkat rätt då?
Ja, jag tycker att du har tolkat det rätt. Alltså så här är det. Alltså en av de viktigaste sakerna en modern hållbarhetsavdelning kan göra det är att bygga historien om det hållbara företaget som stärker sin värdekedja och ser till att ens industri och värdekedja liksom går mot hållbarhet. Sen så plockas det upp av olika delar av organisationen och när det plockas upp av vd:n som det gör i vårt fall eller av den högsta ledningsgruppen, då blir det en väldigt stark effekt och sen har organisationen fullt sjå att se till att leverera på det löftet och bemanna upp för att kunna leverera på det löftet, så att jag behöver väldigt sällan ha åsikter på den nivån, utan det är väldigt mycket mer att stötta kanske lite andra delar av organisationen att följa med, att hänga med.
Och är det så pass att de ringer dig och säger nu har vi förstått att det här ligger på vårt bord, snälla kom och hjälp oss. Hur mycket jobbar du ungefär inåt och utåt? Hur mycket är du inne på bolaget? Och
mycket mer än vad jag trodde, så ska jag säga. Det är, jag skulle vilja vara mycket mer utåt. Jag tror att det mest framgångsrika hållbarhetsarbetet ett företag kan ägna sig åt är att påverka sin värdekedja. Så jag skulle vilja träffa mycket mer kunder och leverantörer och politiker och alla olika delar som gör det här ekosystemet som vi befinner oss i. Men jag jobbar nog 4-5 dagar nästan inåt just nu.
Ericsson har sin hållbarhetschef, Elaine. Hon sitter i koncernledningen. Tycker du att det är en symbolhandling eller är det viktigt? Och borde du sitta i koncernledningen?
Ja, i princip så tycker jag att hållbarhetsexpertisen på central nivå bör sitta så högt upp som möjligt i en organisation. Men jag tycker inte det är avgörande. Det beror väldigt mycket på ledningens sammansättning och hur företaget är uppbyggt. Vi har en väldigt liten ledningsgrupp som är de absolut mest essentiella funktionerna på företaget. Och det gör att det blir en snabbrörlig och liksom enkel beslutsgång, så att säga. Jag tycker det har tjänat Scania väl och det därmed tycker jag att man ska inte experimentera för mycket med det. Jag tror att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kan verkligen, eller jag ska uttrycka mig så här, ett hållbarhetsarbetet behöver inte avgöras av ifall hållbarhetschefen sitter i ledningen eller inte.
Skulle du vilja sitta i ledningen om de sa så här, välkommen in i ledningsgruppen?
Ja, alltså jag hade nog inte tackat nej så. Det tror jag inte, men jag tror att det hade öppnat upp för frågor som vilka andra delar ska då sitta i ledningen. Jag tror det är viktigare att man har hållbarhet på agendan hela tiden än att det sitter en med en hållbarhetshatt på sig i den gruppen i möte efter möte och har åsikter om allting.
Och då kan personen bli en metod för att få det på agendan, kanske.
Kanske, men det finns andra metoder för det.
Ja. Men vi skickar den frågan inåt, Scania. Andreas är beredd, det är bara att ställa frågan.
Ja,
men i alla fall, er koncernledning består av, vi var tvungna att kolla upp det här då innan, det är 100% män. Mm. Alltså, så du säger att den absoluta essentiella funktionerna leds alla av män. Mm. Och en av de 8 tror jag har utländsk härkomst. Mm. Och då är den utländska härkomsten från Holland, vilket kan ses som ett inte så exotiskt land. Mm. Och tittar man på er styrelse så är samtliga som är föreslagna av valberedningen, alltså män rakt igenom. De 2 kvinnorna som sitter i styrelsen är fackliga representanter. Mm. Är det så illa innanför eller är det här någon sorts tyskt fenomen som vi ser?
Nej, vi kan inte skylla på tyskarna där.
Här öppnade jag en dörr och du tog den inte. Ja.
Ja, nej, det gjorde
varför
jag inte.
Är det så illa då? Varför ser det ut så här?
Jag tror att det handlar om en industri som har en historia av att vara oerhört mansdominerad. Det är den enkla lösningen på det. Vi har mer och mer kvinnor på chefspositioner varje år. Och vi har mycket kvinnor som arbetar precis nedanför ledningsgruppen. Och vår busschef är kvinna. Och en av de viktigaste positionerna på vår säljorganisation är kvinna. Och de sitter båda i den här hållbarhetsgrupperingen förresten. Så att vi har massor med kvinnor som knackar på. Och nästa gång det ska bytas ut någon så är jag övertygad om att någon av dem kommer komma in. Och om 10 år så kommer det se annorlunda ut. Men vi har en historia av mansdominans inom vår industri.
Just nu är ni några av dem som skulle beröras av lagstiftning kring procent i styrelsen, kvinnlig andel i styrelsen. Mm. Hur går diskussionen internt kring det? Tycker man, förstår man politikernas intentioner eller tycker man bara det är galenskap att Nej. Det drivs på?
Nej, det vi arbetar mycket med mångfald och jämställdhet på Scania. Sen att det ska nå hela vägen upp till styrelse och ledningen, det är nästa steg som vi tittar på. Men i ledningsgrupperna runt omkring på Scania så börjar det jämna ut sig mer och mer. Utan det är just det här sista steget att ta hela vägen upp. Och då har man ju ofta 20 år i företaget, i industrin och så vidare som man ska falla tillbaka på för att komma allra högst upp i ledningsgrupp eller styrelse.
Ja, det är ju den ingenjörsstyrda delen som har varit väldigt mycket för. Men har man inte också pratat om att det håller på att förändras?
Jo.
Att förmågan att leda människor, ha det visionära perspektivet, att det borde sättas i ledarposition istället?
Absolut. Många av ledarna inom Scania har ju dubbla examina från ekonomi och ingenjör. Och det är rätt vanligt. Men just att ekonomerna kommer in nu gör ju också att mer kvinnor kommer in. Men tittar du på ingenjörsutbildningarna och de vi tog in som trainees eller rekryterade för 20-25 år sedan så var det ju väldigt mycket män som kom in då. Det är de idag som utgör mycket av det högsta ledarskapet. Och det där kommer naturligt förändras. Vi hade ju en kvinna så för 1 år sedan i vår ledning, men den snodde ju Volvo från oss, så att skylla på dem.
Högvilt. Men då ses vi här om 10 år igen och stämmer av detta.
Absolut, absolut.
Era ägare, Volkswagen, hamnade ju 2015 i det som kallas för Dieselgate. Mm. De hade då systematiskt manipulerat utsläpp av kväveoxid och koldioxidutsläpp från de nya bilarna. Mm. Och nyligen så kunde vi läsa om liknande nyheter från Volvo Cars. Mm. Exempelvis så Volvos största SUV, XC90 eller vad den heter. Mm. Den hade registrerat, man hade angett att utsläppen från den var 57,5 milligram per kilometer. Mm. Och gränsen är alltså 80 milligram per kilometer. Och i verklig mätning så visar den sig ha siffrorna 878 milligram per kilometer.
Mm.
Så det är häpnadsväckande skillnad. Hur ser du på det här? Finns det risk att det här också börjar dyka upp i lastbils?
Nej, men det är det inte. Om jag börjar med den enkla frågan så är det ingen risk att göra det. För att det här bygger väldigt mycket på helt absurda testmetoder som finns inom personbilsindustrin. Där man testar dem på cykler som inte stämmer överens med verkligheten. Det är därför Volvos XC90 åkte dit så fruktansvärt för att det var någon som hade testat den på riktigt.
Mm. Och det kan man ju inte göra.
Det kan man ju inte göra. Nej. Men på lastbilar så gör man det under flera år. Så det är riktiga
värden. Under flera
värden.
År också?
Ja, gör man. Så det är riktiga värden.
Så i bruk under flera år. Ja. Varför är det inte samma för bilar? Varför är det så helt två olika kulturer här?
Jag vet inte. Är det enkla svaret på det?
För man kan säga att det här var ju ett sätt att återskapa förtroendet för mätvärdena. Det var ju om personbilsidan
men det händer
tog sig åt sig lastbilsidans.
Nu byter man ju ut det helt.
Aha, okay.
Mm. Sen till Volvo personvagnars försvar så kan man väl säga att man kan inte jämföra det med det som Volkswagen liksom.
För det var en uppenbar manipulation.
Ja, för det var en annan sak. Och hur jag ser på det är ju att jag ser att det var katastrofalt av de som var involverade. Det var någonting som man absolut aldrig ens får tänka tanken. Och ändå gjordes det, och det gjordes systematiskt. Och det har ruckat hela förtroendet för det som kallas automotive, då, både personbilar och godstrafik. Så att det där är ju någonting som var oerhört chockerande på alla sätt och vis. Vad som kommer ut ur det är ju väldigt intressant att diskutera. Och där ser vi då att det kommer att påskynda omställningen till ett helt nytt liksom bilflotta på ett sätt som inte skulle skett annars. Tack vare att människor fick upp ögonen för diesel och emissioner, och nu kan prata om kvävedioxider och partiklar över frukostbordet, så kommer det ju påskynda den omställningen som behöver göras av trafiksystemet.
Så nu gör du den här hypotesen, vilket är en spännande och återkommande hållbarhetsfenomen. Det är att de som åker dit värst blir ofta de bästa, men de har väldigt svårt att återskapa sitt varumärke. Därför att det där sätter sig i evigheters ammen. Jag har ju sett många bolag som har smält på ordentligt i att de åkt fast i massmedia. De har ju skärpt sig till en nivå av excellens, och så får de aldrig egentligen cred. Men nu säger du att det här också har gjort en informationsvåg, att gemene man har blivit uppmärksam, förbannad och ställer andra krav och rör sig snabbare från fossila drivmedel.
Och Volkswagen kommer att leda den utvecklingen. Volkswagen är världens största bilföretag. Mm. På ett par år så har de byggt om sina strategier fullständigt, så att de nu ligger i en frontposition inför de kommande 5-10 åren när det gäller investeringar och prioriteringar på det här området. Och det där är frågan om det skulle hänt. Jag skulle nog nästan tvärsäkert säga att det där skulle inte hänt.
Om man inte åkt dit.
Om inte dieselaffären hade uppdagats.
Men hur kände du personligen när den här Dieselgate dök upp? Du kan ju inte ha varit särskilt lycklig att huvudägarna höll på med det.
Nej, vi var nog väldigt besvikna, alltså förkrossade allihopa. Och det tog lång tid att liksom normalisera den tanken, så att säga, att det här hade skett på den skalan. Så att jag kände en oerhörd besvikelse själv, och alla vi som arbetade på Scania gjorde det. Men igen, inget ont som inte har något gott med sig. Så att nu känner jag att det är ett annat Volkswagen som växer fram nu och som man träffar när man åker ner. Jag åker ju ner ofta. Jag är ju nere i Tyskland ett par gånger per termin, alltså nästan en gång i månaden. Och det är ett annat Volkswagen nu, ett spännande Volkswagen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Om vi återkommer till dina tankar kring reglering av den internationella marknaden för att uppnå global hållbar utveckling. Alltså attackdiskussionerna. Är det någonting som du har möjlighet att arbeta på inom ramen för ditt nuvarande jobb på Scania?
Nej, det där är nog mer någonting som jag känner att jag har lämnat bakom mig. Jag tog ett väldigt bestämt kliv 2000 när jag gick från aktivistvärlden och alla de tankarna till att börja jobba med företag och CSR och hållbarhet som jag har gjort sedan dess. Och har lätt gladeligen lämnat den delen av politiken bakom mig för att gå in i det som jag gör idag.
Men du kan ta med dig värderingen även om du lämnade rörelsen.
Ja, och det är precis det jag har gjort.
Ja, och det var det jag tänkte just med. Mitt exempel var till exempel att jobba med skatter inom ramen för Scania och titta på, utifrån att skattefrågan också har blivit en hållbarhetsfråga. Är det någonting du gör? Här har du i så fall verkligen nytta av dina insikter kring globalhandel. Är det någonting som ligger på ditt bord idag?
Det är en fråga som kryper närmare. Jag pratade ju förut om den här.
Den har inte kommit upp på bordet
än. Den
hänger i fönstret.
Man kan säga att den ligger lite vid sidan om liksom det absoluta synfältet på bordet. Och liksom man ser det periferseendet. Det där är en fråga som vi har tagit upp flera gånger. Och vi har en position på det, så att säga. Men det är en av många frågor som konkurrerar
strax utanför synfältet.
Ja, eller ja, men lite så. Alltså
den kryper.
Ja, men den är jätteviktig.
Andreas skrivbord måste säga. Låter spännande.
Ja, jo. Nej, men hållbarhetsfrågan är ju funtad på det sättet att det finns en hel del frågor som ligger precis utanför det som man måste göra hela tiden för att driva företaget framåt.
Men skulle inte du påstå att skatter har liksom krupit in där?
Jo.
Korruption, tionde principen, och sen kom skattefrågan som en direkt liksom handgriplig mot skatteplanering.
Det finns ett mer filosofiskt övergripande sätt jag kan besvara på detta, men då måste jag backa två steg. Eller också kan jag ta
det
direkt.
Det låter väldigt långt.
Ja, okej, okay. Nej, men så här. Jag måste fokusera på de sakerna i vår verksamhet som är positiva och verkligen driver oss framåt mot ett hållbart företag. Hållbara transportlösningar. Men för att kunna göra det med trovärdighet och att vi verkligen bygger för framtiden, bygger in hållbarhet i vår kärnaffär, så måste vi hela tiden stå på en grund av ansvarsfullt företagande. Där ligger skattefrågan cementerad. Vi måste göra rätt för oss. Vi måste vara accountable i hur vi betalar skatter, var vi än befinner oss i världen. Det där är en hygienfråga. Så när jag lite slarvigt säger att det ligger precis utanför mitt synfält, så menar jag inte att den här frågan inte är på agendan eller att vi tar den på allvar. Jag menar att i min värld kring vad vi ska fokusera på, så måste vi hela tiden bestämma oss för vad är core, vad är det som fångar människors fantasi och får oss att ställa om transportindustrin, våran värdekedja, och vad är det för saker som självklart också måste finnas med för att vi ska lyckas med det. Och detta är en av de senare frågorna.
Vi går över till ett helt annat ämne. Nu blir det lite undervisning här igen då. Det här kan du, men jag tänker för alla som inte har hängt med på det här. Trafikolyckor, det är ju en av de vanligaste orsakerna.
Du är liksom som ugglan i frågan. Fablernas
värld.
Nej, Fablernas värld. Okay. Tänkte Helge på taket. Som liksom, förlåt.
Ja, det är Fablernas värld.
Det är jag som är här.
Ja. Trafikolyckor, som sagt, är en av de vanligaste dödsorsakerna för åldersgruppen 15-29 år. Mm. Och mellan år 2000 och 2013 så ökade antalet dödsfall med 13%. Mm. Världshälsoorganisationen säger att ungefär 1,25 miljoner människor dör och 50 miljoner skadas. Och trafikskadors kostnader beräknas till 3% av BNP. 90% av olyckorna sker i låg- och medelinkomstländer, men de har bara 54% av fordonen. Så alltså det är u-världsproblematik i det också. De som drabbas är inte de som kör, utan framförallt de som är utanför. Och då kommer frågan, vad gör Scania inom det här området?
Det är helt avgörande fråga, såklart. För oss som fordonstillverkare så handlar det ju väldigt mycket om att skapa säker förarmiljö, men också säkert för medtrafikanter på olika sätt. Och ni vet själva hur våra produkter ser ut. Lätt skrämmande. Så vi lägger väldigt mycket på dels förar, liksom, sikten för föraren, att det ska vara så man ska kunna se medtrafikanterna så ohindrat som möjligt. Och varje lastbil som kommer är ju bättre än den förra när det gäller verkligen att kunna få ett obehindrat synfält. Så där investerar vi. Sen handlar det om den moderna tekniken med sensorer av olika slag som verkligen kan uppfatta saker som föraren kanske inte hinner eller har möjlighet att uppfatta från sin utsiktsposition. Och där lägger vi också stora pengar på att investera i det. Det tredje är förarträning då, som är med i när vi säljer en lastbil, så utbildar vi förarna också i säker körning, miljövänlig körning och så vidare. Och sen så har vi för det fjärde kontakt med myndigheter och regeringar i de länderna vi finns, där vi driver på då för en mer säker trafikmiljö. För problemet och de här 1,25 miljoner människorna som förolyckas i trafiken är ju ofta att det är en trafiksituation på grund av för mycket trafik, för oplanerad trafik och en mix mellan gångtrafikanter, cyklar, rickshor, tunga lastbilar och så vidare. Så där kan man göra mest helt enkelt.
Och gör ni det då i praktiken? För nu satt jag och funderade på, tittar vi på mänskliga rättigheter, så är applikationen, alltså det du verkligen gör när det gäller mänskliga rättigheter, väldigt olika beroende på vilket land du jobbar i. Så skickar ni ner en trafikrådgivare till ett utvecklingsland och säger, eller har ni forskning i utvecklingsländer kring det? Handgripligt, vad gör ni för att skapa en bättre trafiklösning då?
Handgripligt så utbildar vi våra förare, alltså, eller våra förare som ska framföra Scania ska utbildas i hur man framför ett fordon så bra som möjligt. Men när vi är med i stora upphandlingar och stora affärer som handlar om stadstrafik, det är ju mycket bussar vi pratar om då framförallt. Där är vi också med och för en dialog om hur man kan skapa de här systemen så säkra som möjligt.
Men ni har inget forskningscenter i södra Indien som tittar på just hållbar.
I södra Indien.
Jag fantiserade. Ja. Jag bara åsa som okay, vi tar mitt favoritland. Ni har inget forskningscenter i Bangladesh som handlar om stadsutveckling och stadsplanering. Och, för jag menar, om vi drar ut ifrån mänskliga rättigheter så är det ju sådana saker man gör inom ramen för mänskliga rättigheter idag. Ja. Det är ju att verkligen expandera sitt ansvar och se att här behöver vi nästan vara staten för att staten fyller inte funktionen.
Ja.
Så parallelltanke skulle vara, här går vi in och faktiskt bemannar Dhaka stadsplaneringskontor under 4 veckor med några som är riktigt. Gör ni så?
Nej, vi har forskningen.
Just precis
har vi,
det gjorde de inte.
Just precis i Dhaka så kan jag svara att vi absolut inte har det. Om vi har det överhuvudtaget ska jag låta vara osagt. För det kan ju finnas saker som inte jag känner till också. Mm. Säger jag ödmjukt. Men generellt sett så har vi nog mest forskningssamarbeten i i Sverige faktiskt.
Men håll med att det är en spännande idé.
Det är en jättebra idé, Åsa. Ja, och jag skriver upp den här.
Ja, och tar med upp den här på ett papper. Ja. Så nu kommer den bli förverkligad. Mm.
Vi jobbar i Bangladesh. Med, försöker förklara för andra vad de ska göra. Mm. Nu kommer din godisfråga. Mm. För nu ska vi prata om framtidens transporter.
Och vad skönt att det inte var rapporter.
Ja, utan framtidsrapporter. Det händer mycket i transportbranschen, det vet vi. Det är självkörande bilar, det är elbussar som snabbladdar och det är elvägar. Och då har jag ett antal så att säga, pågående diskussioner eller innovationer. Så jag skulle bara kort vilja stämma av med dig om du tror att de kommer att hända i stor skala och när du tror att de kommer hända i stor skala. Är det liksom framkomlig plattform för utveckling i den fråga jag ställer? Så den första är den integrerade frakten, det vill säga transporten. Att en person köper ett transportkort som gäller cykel, bil, buss. Men även samma sak när jag fraktar mitt gods så går jag inte till en speditionsfirma utan jag går till en transportbolag som sen syr ihop den optimala frakten. Är det här på väg att hända? Och tror du att det är en framkomlig väg? Och när kommer det hända?
Okej, och då vill jag lägga in en brasklapp här att det här är ju, vi har ju experter som kan det här och de kommer säkert äta upp mig efter det här. Men nu är det mina privata spaningar då. Så här tänker jag också att på godssidan händer det där redan.
Jag trodde att du skulle säga
det. Ja, det händer ju redan.
Absolut.
Så funkar det. Gods idag är inte modalt och det är en tjänst. Jag bryr mig inte så mycket hur mitt paket tar sig från Aspuddens centrum till Aten på julafton. Utan jag vill se bara till att det händer. Så på en övergripande logistisk nivå så är det där löst. Det kan bli så formidabelt mycket bättre.
Om de är mer innovativa.
Men där någonstans så har vi redan löst åtminstone den biten.
Så då hoppar vi till konsumenten.
På godssidan, eller på personsidan.
Ja.
Ja. Där pågår det väldigt mycket. Det kallas ju MaaS, Mobility as a Service. Och det där är ju superspännande. Och jag tror att vi är precis vid kanten av ett genombrott. Det är ju egentligen inte mitt område det här.
Det här är snillen spekulerar. Bussarna måste ju ändå ses som ditt område.
Vi gör bussar och det är...
Och ni gör båtmotorer, det måste ju också vara ett
område. Ja, okej. Okay. Så att då är jag expert.
Ja, exakt.
Ja. Jag tror att vi står inför, precis inför det. Alltså, jag tror att det är en fråga om år eller månader innan det lanseras ett sånt system här. Där jag... genom min app kan få en resa med massa olika reseleverantörer från plats A till plats B. Så i de stora städerna kommer det ju börja.
Mm.
Och den appen eller den tjänsteleverantören kommer jag kunna ta med mig sen och göra samma upplägg i London och Helsingfors. Så vi är jättenära det. Vad det handlar om det är ju att alla de som på något sätt har de här tjänsterna. Det kan vara hyrcyklar, hyrbilar, lokaltrafiken, taxibolagen och så vidare. Det är att de delar med sig av sina API:n då, sin digitala information. Och sen att någon då sätter ihop det. Och tekniken finns där, allt finns där, det är den goda viljan som vi behöver nu. Och då brukar det gå snabbt.
Du tror att det här händer väldigt, väldigt snart?
Jag skulle säga innan 2020 så har vi den typen av lösningar brett i våra samhällen.
Den självkörande långsamma lastbilen som går och levererar gods på natten automatiserat. Därmed får vi bort trycket från vägarna på dagarna. När händer den eller kommer den hända?
Ja, alltså den är redan här också.
Var är den här?
Den är här i icke-trafiksituationer. Så att den rullar runt i gruvor och i inhägnade områden. Den självkörande lastbilen har vi löst så att säga som teknik. Chauffören eller liksom är mer en operatör. Som ser till att allting övervakar det här. Problemet är att få in det i en stad eller i en trafiksituation.
Apropå dödsfall i trafiken.
Nej, exakt. För de är väl stabila. Det är också de det. Det där är ju en av fördomarna.
Ja, jag gav just uttryck för dem.
Ja, de är säkrare än en människa.
Det finns siffror på det där. Googles självkörande bilar.
Krockade med en buss i San Francisco.
Ja, men det är ju en och sen blir de uthängda.
Den har kört x antal 100 000 varv runt jorden. Mm. Så att det där är säkrare än vad vi är. Även om vi tror att vi är fantastiska bilförare. Men det är interaktionen mellan självkörande teknik och vanliga människor som är problemen. Och lagstiftningen.
Och lastkajer också. Nu är jag väldigt så här fokuserad.
Ja, okej, berätta.
Jag fantiserade den här lösningen. Och såg den liksom lasta av paket så här mitt i natten. Och så här, vem ska ta emot den? Och
det är andra robotar som lastar av det.
Jag försökte nöra ner min småbitar. Men jag såg att det var många bitar som måste med för att få det där att hända.
Mm, det är det. Egentligen. Vi har ju kört ett forskningsprojekt med KTH och olika handlare inne i Stockholm. Där vi har testat då nattliga transporter, tyst och så vidare. De har inte varit självkörande, det är nästa steg. Men de har varit, där vi framförallt har tittat på hur tysta de är då. Det har vi också sett, en av de slutsatserna kom fram där är att det var nog inga större problem förutom vid just lastkajerna då. Mm.
Där, men, jag sa det.
Där det då skramlar och så vidare. Så det är ju, lastkajerna är utmaningen. Ja.
Men jag ser plötsligt att det kommer dyka upp ett nytt jobb också. Det är för personer att sitta i de här bilarna som kör själv för att skapa lugn för alla andra, så man ska tro att det är någon person som sitter
studenter
och kör.
Studenter som sitter och pluggar framför.
Men du touchar ju vid en väldigt stor fråga som vi arbetar med inom industrin just nu. Vad ska förarna göra om 10-15 år? För jag tror ändå det är den tidsperioden vi pratar om. Jag tror att vi kan ha självkörande tung trafik i städerna innan dess. Men låt oss inte hoppas på för mycket. Men vad gör förarna då? Det är största yrkesgruppen i USA till exempel, i många delstaterna, är ju lastbilschaufförer. Och vi ser ju väldigt positivt på att det behövs någon som följer med transporterna och som kan göra väldigt mycket nytta. Även om man inte just fokuserar hela tiden på att framföra fordonet. Utan det handlar ju om att planera nästa stopp. Det handlar ju om att kommunicera med omvärlden och med andra delar i transportkedjan. Och det finns ju väldigt mycket man kan göra. Det blir nästan som det går från att vara en förarhytt till det lilla kontoret.
Mm. En koordinatorstation.
Så det är skämtet gick förlorat, det blir verklighet istället.
Ja, okay. Nej, men det är en stor fråga.
Så då säger vi natt, det kan hända snart. Vi löser det där med lastkajarna. Och självkörande inom 10-15 år så ska vi hitta på vad vi ska göra med chaufförerna. Mm. Solcellsvägar.
Ja, finns redan. Vi har svarat på alla dina frågor.
Ja, det,
jag tänkt
nej, det. Det
två kvar, de värsta kvar nu.
Alltså, tror du på skala? Alltså, det här finns ju som testanläggning. Men tror du att det verkligen kommer att vara framgång? Är det en mobiliserbar plattform? Mm.
Men låt oss börja med elvägar då. Mm. Som är någonting som vi tror väldigt mycket på.
Och då säger du så här, egentligen spårvagnstak med elledning som lastbilarna jackar in i.
Det finns olika sätt vi kan göra det här på. Och jag tror att vi kommer se att vi kommer testa alla sätten innan vi hittar ett sätt som är bäst. Men det finns induktiv laddning i vägbanan eller i bredvid. Och det finns då konduktiv laddning i elledningar ovanför som man då... Elen tas av med en pantograflösning.
Alltså en gammal spårvagnslösning.
Som i andra
det här är normalt språk. Spårvagnslösningar.
Spårvagnslösning, men...
Tunnelbanelösning eller spårvagnslösning?
Ja, tunnelbanan... Ja, just det, precis. Ja, det är också konduktivt.
Alltså,
Men då har vi tagit fram en lastbil som just har den här på taket i hytten. En pantograf som kan då fällas upp. När man då, och så kan man ladda en hybridmotor, ett batteri, så den kan gå ett par kilometer sen på ren el. Och det där tror vi benhårt på, att vi skulle kunna ta bort väldigt mycket av emissionerna väldigt snabbt, också samhällsekonomiskt lönsamt, genom att elektrifiera delar av vårt vägnät. Vi har ju 250 000 uppkopplade fordon på vägarna. Vi kan se precis var de är någonstans, var de lastar, var de parkerar över natten, var de släpper ut, var de använder mest bränsle. Vi skulle kunna strategiskt välja ut några delar av det europeiska vägnätet och elektrifiera dem och sen kapa väldigt mycket av bränslebehovet.
Vad är det som gör att det här inte händer?
Det händer just nu.
Det du pratar om kommer att hända och är på väg att
hända.
Vi har
2 kilometer sån här elektrisk väg i Gävle. Mm. Och vi pratar nu om att bygga, förlänga den. Och i Tyskland så har det just skett en stor upphandling där man ska bygga om delar av vägnäten då till elvägar. Så det händer nu. Och om 5 år, jag vet inte vad jag ska ta till med, så kommer delar av vår infrastruktur vara elektrifierad. Och det är jätteviktigt för just godstrafik och tung trafik. För att vi behöver enorma batterier.
Är vi Sverige då? Eller är
världen? Nej, förlåt. Då är den tunga industrin. Det är rätt enkelt att elektrifiera en Golf. Alltså, förlåt mig nu, Volkswagen. Ja. Jag förringar.
För men de är inte så tunga.
Nej, och det sitter en person där man kanske har en väska med sig. Ja. Och det, men att elektrifiera eller sätta ett batteri, en energibärare som ska dra 60 ton. Det är en helt annan grej. Och där behöver vi eltillförsel från då infrastrukturen för att det ska vara görbart. Och det där är någonting som vi kommer behöva i 10, 15, 20 år kanske innan vi har kommit ner så mycket i energi.
2005 så drev jag en grupp som heter Forum för hållbara transporter där vi tittade på upphandlingskraven hållbar transporter, lastbil, tunga transporter på väg. Och det var ju 10 år sedan. Och då vet jag att Volvo berättade historien för oss att de hade åkt upp med 6 lastbilar till Stockholm och sen åkt med samma 6 lastbilar till Bryssel för att visa. Och alla de här 6 lastbilarna hade olika drivmedelslösningar. Mm. Och deras poäng var att säga, vi kan leverera vad som helst, bara ni bestämmer er. Mm. Och då pekade man på att det behövs politiska beslut. Mm. Och det här är ju dilemmat både med lastbilar och personbilar, att vi behöver en full infrastruktur för att få det här att hända. Är det lika? Hur går den politiska dialogen idag? Håller det på och händer? Eller är det fortfarande en bromskloss? Samma sedan 10 år tillbaka. Ska vi köra lastbilsflottan runt?
Det här är mitt favorit.
Det är något som nu är det långt.
Håll i er nu. Nej, men kort sagt, ja, det har inte hänt jättemycket. Men det skulle kunna gå mycket snabbare. Vi har framförallt ett problem på EU-nivå när det gäller biodrivmedel. I Sverige så har vi en konsensus inom industrin och inom politiken och över alla riksdagspartier att det är någonting som vi vill satsa på. Vi har överskott i jordbruket, vi har vår fantastiska skogsindustrin. Vi skulle kunna köra hela vår transportsektor på biodrivmedel. Men vi behöver liksom få ihop systemet.
Såklart.
Ja, och vi har en negativ vind från Bryssel. Där man istället arbetar oss ifrån biodrivmedel. Man vill förbjuda oss att kunna räkna in minskade utsläpp från grödebaserade biodrivmedel i våra klimatrapportering och så vidare.
Varför? Jag måste skjuta in det.
Det är en jättebra fråga, Torbjörn. Det var en debatt som fanns för 10 år sedan ungefär i Tyskland när man satte ner sina bopålar och sa att det här tycker vi och sen så har man inte liksom genom forskning och utveckling kunnat förändra det.
Är det konflikt med mat?
Då är det den gamla mat- och bränslekonflikten. Ja. Och vi har ju sedan dess sett att det finns inget direkt samband. Vi kommer klara att föda en växande befolkning och använda mycket av de här grödorna till drivmedel. Ändå så är det någonting som man inte vill höras vid inom den europeiska miljörörelsen. Och de är starka i Bryssel. Mm. Så därför kommer vi nu få direktiv som kommer ta oss ifrån att vi kan använda de här grödorna. Men vi har ju andra råvaror också som skog och så vidare som är vi mycket väl kan använda till biodrivmedel.
Så du berättar en historia om ett Tyskland som å ena sidan sticker ut när det gäller att ta bort kärnkraft och att använda solenergi och alternativa källor till verkligen tydligt har drivit Europa framför sig till ett Tyskland som håller tillbaka utvecklingen i de här frågorna.
Ja, en tysk extremt miljörörelse åtminstone. Vi har i Bryssel, och det är väldigt mycket från Tyskland drivet, har vi ett stort motstånd mot biodrivmedel. Det finns väldigt lite tyskt incitament att driva en progressiv biodrivmedelagenda, eftersom de själva då kanske inte kommer bli stor exportörer direkt. Så att den tyska politiken och tänket när det gäller transportsektorn handlar väldigt mycket om energieffektivisering, smartare logistik och elektrifiering. Mm.
Finns det något land som du skulle lyfta som föregångare?
Sverige.
Sverige är föregångare. De svenska politikerna förstår det här bättre än resten av Europa eller världen.
Vår inställning är att vi i Sverige har ett sundare inställning till att testa oss fram med biodrivmedel. Och vi har en plan. Vi har de starkaste målen i världen vad jag vet. Vi ska ju vara 70% mindre klimatpåverkan 2030 jämfört med 2010. Det är rätt ambitiöst jämfört med de flesta och helt i linje eller till och med ambitiösare än Parisavtalet. Så att vi har kommit långt i Sverige. Sen finns det ju i andra delar av världen en väldig förståelse för biodrivmedelnas förmåga, men kanske inte riktigt kapaciteten att ta det hela vägen ut. I Indien till exempel så tycker jag att de är väldigt duktiga på att skapa en politik för att fasa ut liksom fossilt och föra in då både elektrifiering och biodrivmedel baserande på lokala behov.
Så de skulle kunna vara de här som hoppar den fasta telefonin och går på mer intelligenta lösningar redan från början? Ja,
båda Indien och Kina är ju de som upplever transportsektorns tillkortakommanden in på bara skinnet. Det är de som har de värsta luftproblemen. Det är de som har transportsystem som äter upp mellan 5-10% av deras BNP för att det är så dåligt. Det är de som investerar mest i transportsystem. Det är de som har mest växande befolkningar och störst behov i framtiden. Egentligen så är det de som driver på, deras behov driver på oss som sektor.
Vi är nästan framme vid slutet och istället för att fråga dig vad du tror du finns om 5-10 år, för att då kommer du naturligtvis svara att du är kvar på Scania och ta del av den här fantastiska utvecklingen, så tänkte vi placera dig i några ledningsgrupper. Så tänkte vi, ja, du får välja här om du vill ingå i Scanias ledningsgrupp eller om du ingår i IMFs, det är Världsbanken alltså. Eller hos Antonio Guterres ledningsgrupp på FN. Nu får du chansen att välja här.
Vad intressant. Jag tror att våran vd gör ett så himla bra jobb i våran ledningsgrupp. Så jag låter han fortsätta att rodda det där. Och sen så ifall det ska in andra i ledningsgruppen så hoppas jag att det blir kvinnor då.
Vad knöt vi ihop det?
Ja, men jag kände att jag ville knyta ihop den där. Jag kände mig,
det var fint.
Ja.
Och då har du två kvar att välja på då. Då är det FN eller IMF alltså.
Ja, och jag tror faktiskt att jag skulle välja IMF. För precis som du var inne på, så det är en spännande organisation nu för tiden. Med Agenda 2030 så har de ett superstarkt mandat att driva på utveckling över hela världen och sätta pengarna där de behövs. Så att jag skulle tycka det var intressant att arbeta med valutafonden idag. Speciellt också med min gamla aktivistbakgrund då. Har det varit lite av en revansch att få hamna där.
Spännande. Ja. Det innebär att vi säger tack för att du kom idag. Och så ser vi fram emot att få ha dig som gäst här om några år som IMFs representant då. Det ska bli jättespännande.
Ja, verkligen, tycker jag med. Ja. Tack så mycket. Tack för att du kom.
Roligt att vara.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.